ska börja med att läsa ett ord ifrån Filipperbrevet. Det var lite svårt här då. Bläddra med en hand. Ifrån Filipperbrevet 2 och från vers 6 så står det om Jesus. Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. I detta ordet tycker jag sammanfattar lite grann utav påskens budskap om att Jesus tog alla våra synder, alla våra tillkortakommanden, alla våra sjukdomar, att han var lydig och gick hela vägen in i döden. Och här står det också att han antog en tjänares gestalt. Och då tänker jag på att ikväll så är det ju torsdag i stilla veckan. Och det var ju just på torsdagen som Jesus åt sista gången tillsammans med sina lärjungar. Precis som vi har gjort nu. Och då så tvättade ju Jesus lärjungarnas fötter som tjänarna brukade göra. Och han är ju ett föredöme för oss att vi ska tjäna varann. Det är förebilden, inte att vi ska vara någon mästare, herre, utan att vi ska tjäna varann. Och där på korset, när Jesus gick ända till döden, då var han faktiskt skild ifrån Gud. Man brukar ibland säga att det är en bild av helvete. Det är att vara skild ifrån Gud. Och det fick faktiskt Jesus smaka på när han var lydig och gick hela vägen. Och jag tror att han fick smaka på det. Han tog allt det här straffet just för att vi aldrig ska behöva vara skilda ifrån Gud. Ni vet att på korset så ropade Jesus högt till sin Gud och sa: Fader, varför har du övergivit mig? Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det hade ju faktiskt Gud gjort i den stunden. Men tack och lov så tror jag att vi aldrig behöver komma dit. Därför att vi kan som människor så kan vi känna oss övergivna. Det tror jag att alla människor någon gång har upplevt. Men det är en väldigt stor skillnad på att känna sig övergiven och att verkligen vara övergiven på riktigt. Och ni har säkert hört den här bilden eller sett den här bilden utav när Gud gick på en strand tillsammans med en människa. Och sen kom det in väldigt mycket jobbiga saker och de lämnade spår efter sig i sanden och helt plötsligt så var det bara ett par fotspår. Och då frågade den här människan att när det var som jobbigast för mig, varför övergav du mig då, Gud? Nej, säger Gud, jag övergav aldrig dig. Det var då jag bar dig. Och om man pratar med människor som har varit med om väldigt jobbiga saker så är det många som kan berätta just att även om det var väldigt, väldigt jobbigt så var man buren genom det svåra. Och jag tror att det var därför Gud Jesus dog för oss för att vi alltid skulle kunna få vara tillsammans med honom. Han har lovat att alla dagar in till tidens ände så ska jag vara med er. Jag är väldigt fascinerad över hur Gud verkar i historien. Han har hela tiden en plan. Och jag har tänkt på det här att Jesus, han var ju en jude. Och han hade till exempel en bönesal som alla judar får ofta när man är 13 år gammal, när man går igenom bar mitzva. Så får man en bönesal med 613 fransar för att komma ihåg att det finns just så många bud i de fem Moseböckerna som man ska leva efter. Och Jesus, han läste i Tora och Tanak, det som är vårt gamla testamente. Och vi får läsa precis samma texter som Jesus läste för 2000 år sedan. Han fick lära sig utan till, som han var väldigt duktig på den tiden. Han lärde sig till exempel ur Saltaren. Och han har säkert också sjungit många av saltarsalmerna. Ni vet ju att det är mycket lättare att lära sig utan till om man sjunger någonting. Och han kunde säkert många salmer utan till. Och en av de här salmerna, det var just då, som jag tänker på, det är ju då Saltaren 22 som vi ska prata om lite mer här sen. När Jesus levde, då var han ju inte den första juden, utan då hade judarna redan en historia på 2000 år nästan tillbaka i tiden. För att den första utav alla judar, det var ju fader Abraham. Ni kanske har sjungit den sången, fader Abraham, många söner hade Abraham. Han blev stamfar för judarna. Och han levde kanske ungefär på 1800-talet före Kristus. Och den här Abraham som var den första juden, han bodde i staden Ur i Mesopotamien. Det som idag är Irak. Där det är ganska oroligt nu. Där bodde han. Och Irak, det området Mesopotamien, det anses som civilisationens vagga. Där lärde man sig till exempel att skriva. Skriftspråket lärde man sig att använda där. Så det var ju en rätt så högstående kultur redan på den tiden. Men Abraham, han fick till sig att han skulle lämna Ur och han skulle bli stamfar till ett stort folk, nämligen judarna. Och han gav sig iväg till det utlovade landet, till Kanans land. Och han kom fram och till slut så fick han ju också en son, till och med två söner. Och det var ju, han måste ju få barn för att kunna bli ett stort folk. Han förtvivlade ju ett tag att han verkligen, om han verkligen skulle kunna bli stamfar till ett stort folk. Men Gud lovade och sa att ditt folk kommer att bli som sandkornen på stranden och som stjärnorna uppe på himlen. Många. Det som var skillnaden mellan Abraham och folken runt omkring, det var det att han trodde på en enda Gud. Alla andra folk runt omkring, de trodde på många gudar och de gjorde bilder, statyer som de bad till. Men Abraham, han trodde på den enda osynliga guden. Och det blev också hans efterkommandes, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och i tre generationer så bodde man där i Kanans land. Men sen så blev det så att det kom en jättestor hungersnöd. Och genom Josef och den historien så kunde de få en fristad i Egypten. Och i 400 år så levde judarna i Egypten. Och i början hade de det väldigt bra. Men allt eftersom så blev de mer och mer förslavade. Och utnyttjades hårt. Och till slut så hade de förökat sig och blivit så oerhört många. Att man till och med tyckte att de var för många. Så att man bestämde att alla gossebarn, alla judiska gossebarn skulle dödas när de föddes till och med. Men ofta när det är så att judarna håller på att förintas så finns det någon väg ur. Och först så var det, då var det Mose i det här fallet som blev den person som ledde dem ut ur Egypten, ut ur fångenskapen till en frihet. Och det är ju det som för judarna är deras påsk. Just vid det här tillfället när man lämnade Egypten, då instiftades judarnas påsk. Då skulle man offra ett felfritt lamm. Och blodet ifrån det här lammet skulle man stryka på dörrposten. Och på det viset så skulle man klara sig, skulle man räddas undan döden. Dödsängen som skulle gå förbi. Påsk på hebreiska heter just Pesach, som betyder gå förbi. Och det skulle dödsängen skulle gå förbi då, när blodet skulle skydda. Och ni kommer ihåg Johannes döparen. När han fick se Jesus så sa han: se Guds lam som borttager världens synder. Så det är ju inte en tillfällighet att Jesus dog just på påsk, på judarnas påsk. Utan det fanns ju verkligen en tanke i det, att han blev detta lammet som skulle offras för människornas skull. Man lämnade Egypten och sen så återvände man till sitt land. På vägen stannade man till på berget Sinai där man tog emot lagen. Och det är någonting också som är väldigt speciellt med judar. Det är att de är väldigt noga med att följa alla föreskrifter. Och det var väldigt många bud som man fick till sig att leva efter. En moral som sen vi kristna har tagit efter. Och som har gjort väldigt, väldigt stort intryck i hela världen. Just att moraliskt leva efter regler. Sen återvände folket till sitt land. Och där så blomstrade man. Alla stammarna fick var sitt område. Och man fick sina första kungar. Kung David, som kanske är den mest kända av alla kungar. Han grundade till exempel staden Jerusalem, som ju alltså är 3000 år gammal stad. Och kung David, det är ju han som har skrivit många av psalmerna i Psaltaren. Och de skrev han ju ungefär 1000 år före Jesus levde. När han skrev psalm 22, som börjar just med de här orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Då måste det ju vara så att kung David hade det inte heller så lätt alla gånger. Jag vet inte alls, men kanske satt han i en grotta. Kung Saul kanske var ute efter honom. Hans män. Han satt där och visste inte. Och han visste att i sin ungdom så hade han blivit smord till kung. Men det verkar inte alls bli så. Och han skrev den här psalmen då i förtvivlan. Men den slutar ändå i triumf. Den slutar ändå väldigt bra. Och när Jesus hänger på korset, som han kommer att göra, när vi ser passionsspelet imorgon, så kommer vi att se det framför oss. Då vet vi ju att Jesus sa olika ord på korset. Och ett av de här orden var just den här: min Gud, varför har du övergivit mig? När han gjorde det, då förstod ju judarna som stod där i närheten. De förstod ju då att han inte bara sa de här. Han sa säkert det för att han kände det så. Men han sa det också för att de skulle tänka på vad som stod i den här salmen. För att i den här salmen som David skrev då 1000 år tidigare, så står det om Jesus och vad som hände här verkligen. Det skrevs så långt i förväg. Och jag tänkte att vi ska läsa åtminstone delar utav den salmen. Där står det så här då: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Men jag är en mask, inte en människa, hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd och ingen finns som hjälper mig. De sparrar upp sina gap som rovlyssna rytande lejon. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Min mun är torr som en lerskärva och tungan klibbar vid gommen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt omkring mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte länge. Dröj inte långt borta, du min styrka. Skynda till min hjälp. Sen står det lite längre fram: hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. De ska vittna för nya släktled om Herren. De ska förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Ty Herren grep in. Så den här salmen kunde Jesus. Och han, på något vis är det lite hoppfullt att när han sa: min Gud, varför har du övergivit mig? Så visste han att den här salmen slutade med att Herren grep in. Så att, och han, även om det var väldigt svårt det som han gick igenom, så visste han att det fanns en seger i det hela. Jag vet inte, orkar ni lyssna på mig en liten stund till? Det gör ni. Jag Jag tycker det är ganska fantastiskt det som kommer in i den här salmen, just att det förutsägs så långt tillbaka i tiden. Kung David, han kunde ju inte veta att romarna, deras värsta straff var korsfästning. Det kunde inte Jesaja heller veta, som levde också långt, kanske på 700-talet före Kristus. Han kunde inte heller veta att det just var att man skulle använda korsfästelse. Men man kan nästan läsa in det mellan raderna, både här i den här saltasalmen och även hos Jesaja. Och strax före Jesu död så pratade ju Jesus med sina lärjungar och sa till dem att jag kommer att dö. Men de ville nog inte förstå det, och de kunde inte förstå det. Inte förrän efteråt så kom de ihåg att han hade ju sagt det. Och när Jesus sa det här, så sa han också att samtidigt som han sa att han själv skulle dö, så sa han att det här templet, det kommer också att rivas ner. Det kommer inte att vara en enda sten som står kvar. Och det hände ju verkligen så att år 70 efter Kristus så kom romarna och rev ner hela templet, som hade stått där i två omgångar. Ända ifrån Davids son Salomo, som byggde templet, så hade det funnits två stycken tempel. Och samtidigt som man rev templet, det enda som finns kvar nu, det är ju den här klagomuren. Och det är ju inte templet, utan det var ju en mur som omgav templet. Men det är det som finns kvar. Samtidigt som man rev templet så dödade man väldigt många judar. Och många judar försökte fly därifrån och hade ju ingenstans att ta vägen. Och man spreds ut över hela världen. Och det är den perioden som man brukar kalla förskingringen. När judarna i nästan 2000 år har levt utspridda utan att ha något eget land. Och på många ställen dit de kom, där blomstrade de verkligen. De byggde upp fantastiska samhällen och fick höga poster i samhället. Men samtidigt så var de också med om svåra tider av förföljelser. Det finns många exempel. Till exempel på medeltiden så sa man ju att det var judarna som hade förorenat vatten i brunnarna, så att digerdöden, den här hemska pestsjukdomen, spred sig, som tog en tredjedel av Europas befolkning. Det skyllde man på judar, som många fick sätta livet till. Och korstågen var en annan sak som där många judar dog. Och ni vet, det finns mycket under den här perioden. Ända till så 1948. Efter andra världskriget, när FN bestämde att judarna skulle få ett eget land igen. Och det är ju också något som verkligen går i uppfyllelse, som har stått som står på många ställen i Gamla testamentet, att de ska återvända till sitt land. Men många gånger när de har fått återvända så föregås det ofta av att man försöker att förinta dem. Och då tänker jag på förintelsen under andra världskriget, när Hitler bestämde att man visste då att det bodde 11 miljoner judar i Europa. Och Hitlers mål var att verkligen utrota dem. Och han lyckades utrota 6 miljoner utav de 11 miljoner som finns i Europa. Men det föregås ju, sen händer ju det då att FN bestämmer att de ska få ett eget land, så att de har någonstans att fly om det händer väldigt tuffa saker. Och under hela den här nästan 2000 år långa perioden, så varje gång de har firat påsk, när de tänker på hur de blev fria ifrån slaveriet i Egypten, så har de alltid slutat med att säga till varandra: nästa år i Jerusalem. Så man aldrig glömt bort det, att man önskar att få komma hem till sitt land. Och jag fick, jag ska läsa ett ord från femte Mosebok 4:27. Där står det så här: och Herren ska skingra er bland folken, och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland de hedna folk som Herren ska driva er bort till. Jag fick just veta det, att 500, år 500 före Kristus, det är ju länge sedan tillbaks, då fanns det, då beräknar man att det fanns ungefär 10 miljoner judar. Idag, om man räknar judarna i världen, så finns det 14 miljoner. Det är inte så jättestor skillnad. Om man jämför med kineser då, så 500 före Kristus så tror man att det fanns 30 miljoner kineser. Idag finns det 1,3 miljarder. Men det står, men trots att de judarna är så få till antalet, man räknar väl med att det är ungefär en fjärdedels procent utav världens befolkning. Det är ju jättelite. Men trots det så har de fått 20% av alla Nobelpris. Så att de bär på något alldeles speciellt. Och jag tänker bara avsluta med att berätta om Fredrik den stora av Preussen, en kung. Han pratade med sin tjänare och hade lite svårt att tro att det fanns en gud i våran värld där det är så mycket ondska och så. Så han sa till tjänaren att ge mig ett enda skäl till att tro att Gud finns. Och då säger den här tjänaren att judarna, ers majestät. Därför att det är så märkligt att judarna finns kvar. Och om man tittar i historien så babylonerna, de gick under. Perserna, de gick under. Romarriket finns inte längre. Nazityskland gick under. Kommunismen har rasat. Men judarna, de finns kvar. Och det är det folket där vår frälsare föddes och har gjort det som han har gjort för mänskligheten. Vi kan väl be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du finns med i historien. Och du har hållit din hand över det judiska folket. Vi tackar dig för din frälsningsplan. Att du har gjort det möjligt för oss att ha kontakt med Gud. Och att vi kan veta att du aldrig överger oss. Vi kan komma till dig. Vi kan få förlåtelse. Du kan ge oss, du kan styrka oss och uppmuntra oss. Och du vill att vi också ska leva enligt ditt föredöme. Att vi ska vara tjänare till varandra. Att vi ska uppmuntra och hjälpa varandra i den här världen. Tack för att vi bara får prisa och tacka dig. För att vi får fira skärtorsdag tillsammans. Att vi får äta tillsammans och dela gemenskapen med varandra. Jag bara ber om din välsignelse för alla de som är här ikväll. I Jesu namn. Amen.